Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Mm, så är det.
Ja, har du överlevt midsommarfestligheterna?
Ja, det var en trevlig midsommar. Den första utan gäster någonsin, skulle jag säga, som man varken haft gäster eller varit gäst. Men å andra sidan är vi ju 5 personer i familjen, så det blev ju ganska livligt ändå. Vi uppfyllde egentligen alla traditioner. Och vi dansade runt en hemgjord midsommarstång och vi hade till och med, vi satte på massa sån här folkmusik med fioler och dragspel i flera timmar som vi kunde göra danslekar till. Och vi åt traditionell midsommarlunch med johannisfil och sill och äggost och allt som ska vara, jordgubbar och grillning på kvällen och ja, lekar, hoppade säck och sprang med ägg på skedar och vakade in natt för att se ljuset. Så jag är nog ganska nöjd.
Ja, vad skönt att höra.
Och själv?
Ja, jag har haft några intensiva, helt underbara dagar ute hos Johan och Paulina Djureskog ute i skärgården.
Åh, vad härligt.
Och du kan ju förstå att vi har ätit gott.
Ja,
vi öppnade med en hel grillad piggvar på 2,5 kilo från Galicien.
Åh, vad härligt. Och, ja, den såg jag på, om det var Instagram eller YouTube. Eller
ja, det säkert. Och sen så blev det argentinsk picanha. Och det där kan jag verkligen slå ett slag för. Rostlock med kappan längst bak på kon. Just, och det är ju ett grovt kött med mycket smak. Och man gör det med en argentinsk chimichurri som är en av mina favoritsommarsåser eller tillbehör.
Oerhört gott. Jag har köpt sån här på latinamerikanska livsmedel i Hötorget flera gånger. Men jag vet inte, den finns inte kvar längre, eller hur är det?
Jo, det är exakt samma team bakom. Det är en av mina favoritköttaffärer i Stockholm. Uh-huh. Men de har bara bytt namn i och med att det blev lite för nischat. Folk trodde att det bara var latinamerikanskt. Men de fixar ju fram allt inom kött om man bara beställer i förväg. Och mycket finns ju på plats redan.
Ja, vad bra. Just det, det är ju så trendigt att det ska vara inhemskt kött numera, så då kanske inte säljer så bra att det, i namnet säger att det bara är något annat.
Ja, men de kan ju sitt kött i Latinamerika.
Ja, verkligen. De gör ju fantastiskt kött, så det är, men som en lyxprodukt måste man ju kunna unna sig kött även från andra länder. Sen kan jag hålla med om att det är smartare att ha närproducerat som sin bulkmat liksom, men vi ska ju inte börja odla kryddpeppar på åkrarna ändå.
Nej, så är det verkligen inte. Nej, och sen sista kvällen, dagen efter midsommar, då blev det en brisket på Wagyu som gick i röken grillen 12 timmar. Med coleslaw och bakpotatis är en sån här riktigt skön, lite muggig klassiker som man glömmer av.
Ja, Gunilla förtjust i bakpotatis, jag gör det åt henne ibland. Men sen, annars grillar jag ofta potatisarna också, när man ändå grillar det övriga så på potatisarna. Då blir det nästan samma effekt som bakpotatis.
Jag har mycket också grillad potatis och vi kör ju det här spanska receptet med små potatisar med tjockt skal som jag kokar i enorma mängder salt. De ligger bara guppar i Röda havet där i kastrullen. Och sen så när de är kokta så tar man upp dem och sen lägger dem på grillen och spricker det här skalet.
Ja, just,
och det är helt täckt med vit salt.
Trevligt, det borde jag testa. Ett litet husmorsknep här till folk i singelhushåll som tycker det är svårt att leva upp till det här med potatis till husmanskosten. Det är någonting som jag gör väldigt ofta till vardag, särskilt innan vi fick barn. För jag äter ju inte potatis eftersom jag ska hålla nere på kolhydraterna då, vikt och diabetesskäl tyvärr. Men jag vill ju gärna göra det till Gunillan då med viss regelbundenhet när det var rätt eller det hörde hemma. Och innan vi hade barnen var det så lite då, hon kanske ville ha två potatisar eller högst tre. Och då började jag köra dem i mikron och det är faktiskt väldigt effektivt. Det går på 30 sekunder per potatis. Så alla som tycker det är jobbigt att stå och vänta 20 minuter i ett ensamhushåll. Man kan lägga in två potatisar, lite fukt på en tallrik med några droppar vatten och ett lock över. Och så är det klart på en minut och det blir faktiskt väldigt bra. Det mesta blir väldigt dåligt i mikron. Men kokta potatisar blir väldigt bra. Man kan säga nästan som kokt men med en aning dragning åt bakad. Och mer näring kvar eftersom inte näringen går ut i vattnet. Så det är ett litet råd.
Ja, det är bra råd. Jag nämnde ju tidigare när vi ändå pratade potatis här att jag har en liten sluttning här på tomten som är ganska brant som jag sådde potatis
just det,
i.
Och just det,
med inspiration av Ammarnäs potatisbacken där.
Ja, precis.
Och jag sitter och tittar ut på de här och de har ju vuxit med en halv meter långa nu blasten.
Ja.
Och jag ska börja skörda de första små kulorna här av den tidigaste sorten.
Underbart. Har du dragit, man ska väl, vad heter det, dra med någon sån här specialverktyg mellan fårorna så det kommer upp mer jord efter ett tag?
Ja, man behöver kupa dem
för
att de inte ska bli gröna, de översta potatisarna.
Just det, för det är jättegiftigt.
Ja, och det var svårt i en brant backe att kupa potatis.
Det kan jag tänka mig. Kupa potatisen och tjuva tomaterna, vad är det annars man måste göra så här års?
Tjuva tomaterna?
Ja, om man inte har specialtomater utan klassiska tomater, då måste man ta bort alla skott som kommer mellan gren och stam. Och det kallas att tjuva dem. Och det är också en typisk sak man gör så här års i trädgården. Men det är ju inte trädgårdsdags. Men jag har hunnit, alltså min trädgård mår riktigt bra. Vi har hunnit plantera vinbärsbuskar och det enda är att vi har väldigt problem med bladlöss som håller på att ta livet av ett par fruktträd. Jag tror det är för att vi har en gigantisk myrstack på tomten, skogsmyror, och de bär ju dit, de använder ju löss som sin boskap och de bär ju dit dem och ser till att de förökar sig och till slut så är det liksom jättemycket löss och jättemycket myror i hela och de små nya skotten och bladen blir helt hopkrullrade och kan inte göra någonting. Så det är
man
lite problem.
Man inte spruta med nikotin där om du tar resten av cigarren när de är upprökta och löser upp i vatten och sprutar.
Det är ett bra råd. Det borde ju vara det som är hälsosamt nog att dra ner i mina lungor, borde inte vara farligt att spruta tomten med. Nej.
Absolut inte. Det där blir bara lite liten extra könesekvat till vinbären.
Jag skulle vilja köpa nyckelpigor, för jag tycker väldigt mycket om nyckelpigor. Och,
kan man köpa
de äter, nej, det är det man inte kan. Det finns en specialsorts nyckelpigor mot ullkvalster, tror jag. De går att köpa. Men de här vanliga röda nyckelpigorna finns tyvärr ingen rätt att föda upp i Sverige. Man har tidigare haft någon utländsk sort harlekin-nyckelpiga man har fött upp. Och som används professionellt, men den är numera förbjuden för den upptäckte man att slår ut de inhemska, så det var inte så smart att ta in den.
Men så signalkräfterna
man inte... Ja, det är alltid fel när man tar in så här. Det hade varit mycket smartare om man födde upp vanliga röda nyckelpigor, men ja, man får hoppas. Tydligen ska man behålla pil, sälj och hassel på tomten. Det är ju sånt där man brukar försöka jaga iväg på alla möjliga sätt för att de kommer upp och är jobbiga. Men de har ju pollen tidigt på den, vilket visst jag blir allergisk mot då. Men det är fördelen, för det är det nyckelpigorna äter innan bladlösen kläcks. Så ska man se till, för att få mycket nyckelpigor på tomten så måste man ha de här typerna av träden som ger pollen så de har något att leva på början av våren.
Jag förstår. Det finns ju mycket man kan göra genom att bara ändra biotopen på sin tomt. Det finns ju inget tråkigt i de här monokulturerna med bara en gräsmatta där det blir som en golfbana, utan man ska in med så mycket växter och blommor och annat som möjligt.
Ja, men verkligen, vi har väldigt mycket det här organiska, väldigt tätt mellan växterna och blommorna, mycket buskar, mycket perenner, mycket fruktbärande saker och inget är helt 90 grader och inga kanter är helt perfekta, utan det är lite grusgången går över i gräsmatta lite successivt. Sådär, och
den brittiska stilen.
Ja, precis.
Ja. Vi nämnde signalkräfter här. Vi har fått lite frågor om kräfter börjar ramla in.
Ja, ja.
Och vi tar det avsnittet i höst, ett riktigt kräftavsnitt. Och förhoppningsvis kan vi sitta och avnjuta kräfter utomhus gemensamt långt ifrån varandra.
Det vore trevligt, det vore trevligt. Det får inte bli för sent. Bara helst ska det vara i slutet av augusti man kör igång.
Ja, det får bli ett tidigt avsnitt. För det här är vårt sista avsnitt för sommaren. Och sen så kommer jag och Gunilla spela in ett avsnitt i nästa vecka när vi pratar om lite allt möjligt högt och lågt.
Ja, precis. Så det här är så att säga inte sommarlovsavslutningen, utan vi ska hinna med ett avsnitt till, men det spelar Gunilla och Mats in. Och det är för att Gunilla har blivit efterfrågad. Flera tyckte det var så roligt när hon hoppade in för ett år sedan när jag hade mycket med min bok och hoppade in och vickade för mig. Så flera tyckte det var roligt om hon fick göra det igen. Och det är ju lite så också att det är ju, som jag nämnt, det är ju lite att vara bortskämd och få sitta här med allt som oftast en drink och spela in podd. Medan den andra av oss måste ta hand om alla tre barnen ensam under den perioden och se till att de inte kommer in och avbryter. Så det är väl lite rättvist också att någon ska Gunilla få göra det roliga och jag får slita och springa runt med tre illbattingar upp och ner och anfådd blir man. Men det är också roligt. Men tre är lite många åt gången. Man måste nästan faktiskt vara så att en tar hand om en av dem och en om två.
Ja.
Men det viktiga då är att då måste ni ju skriva in lyssnarfrågor som lämpar sig just till Gunilla. Och det är ganska bråttom för vi spelar in de här några dagar i förväg. Så när ni hör det här så har ni jättelite tid på er och när ni hör det här avsnittet har ni jättelite tid på er att skicka lyssnarfrågorna till Gunilla. I princip måste ni nog göra att inom en dag, om ni tänker spela in dagen efter eller möjligen 2-3 dagar. Men ska ni vara helt säkra att få med dem så skriv redan idag när ni hör det här om ni har
frågor till Gunilla. Och vart skriver man?
podden@edvardblom.se. Och ni kan ju fråga om hennes spännande liv som utrikeskorrespondent, om alla konstiga maträtter hon åt och reportage hon gjorde för tidningen Gourmet och de typerna. Vad hon ätit för knäppa saker över världen och vilka kockar hon har träffat och sånt. Ni kan ju fråga om hur det är att leva ihop med mig. Det är alltid ett aldrig sinande ämne. Eller vad vi äter här hemma. Eller något annat ni har funderat på. Hur det är att vara redaktör för podden som hon är. Vad hon gör där och så.
Precis. Så med det här avsnittet så tänkte vi prata om bål. Och vi har fått en lyssnarfråga som initierade det här dagens tema.
Just
och det är från David. Hej Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd som alltid förgyller när hälsen avlyssnas. Eftersom det alltid är viktigt att hålla romantiken vid liv och således också alkoholromantiken, så tänkte jag ställa en fråga om bål. Så här på sommaren är det otroligt trevligt med bål. Jag tänkte be om lite tips på detta beroende på vad som finns i hyllorna hemma. Personligen gör jag ofta Calimocho som är en favorit till 50% av dess enkelhet och till 50% för att det är så otroligt läskande. Och där kan vi nämna då att Calimocho är hälften rödvin, hälften Coca-Cola. Och det här uppfanns i Baskien 1972.
Och det roliga är att det kommer av ordet är ju samma som det svenska ordet kalmuck. Och det är ju egentligen ett folkslag som man kan ju bedöma att det kanske är lite rasistiskt, men annars tror jag ingen någonsin hade träffat kalmucker. Utan jag skulle snarare säga att kalmuck använder sig i Västeuropa som en benämning på någonting väldigt, väldigt främmande och okultiverat, för att det var någonting som var så långt bort att man inte hade någon som helst aning vad det var eller vilka kalmuckerna var överhuvudtaget. Så det var liksom som barbar, som det var egentligen svenskarna då, som det romarna kallade svenskar och nordgermaner. Men för att de tyckte vi var långt bort och inte visste vad vi var för några. Men det lustiga är att det svenska ordenssällskap, nästan alla svenska ordenssällskap, kallas icke-medlemmar av ordenssällskapet skämtsamt för kalmucker, i alla fall i de mer skämtsamma ordenssällskapen. Och det där har varit sedan 1700-talet, alltså att det är benämningen på de som inte sätter ljuset i det egna sällskapet, även om de sätter andra sällskap, det spelar ingen roll, de är ändå kalmucker. Och är de inte medlemmar just i det här sällskapet och invigts och sett ljuset, då är de kalmucker. Och därför kändes det väldigt roligt när man talar om det kalmuckiska mörkret och så denna bizarra blandning av kola och rödvin som låter som kulturens undergång, den får då också ner i Baskien namn efter kalmucker. Det tycker jag är en rolig, märklig parallell.
Ja, och det här, den kom ju till, tydligen så var det en festival och det var 2000 liter vin till den här festivalen som visade sig att hade blivit lite funky. Så att man då snabbt kom på idén, Coca-Cola var ju som allra hetast där i början på 70-talet. Och då blandade man hälften. Och varenda baskisk ungdom har ju fyller idag på den här blandningen. Och det har spridit sig i hela Spanien.
Och där kommer jag in på flera associationer som alla för till Tyskland naturligtvis. Det ena är att man ju i Tyskland dricker Krefeld, det är till hälften mörk altbier och hälften Coca-Cola. Och det är också en ganska hemsk blandning som inte är särskilt god, men den var väldigt bra när man festade till tre på morgonen och man började liksom ha fått lite för mycket i sig, så man ville hålla alkoholspegeln men man ville inte att den skulle öka, utan man ville ha halva styrkan på ölen och man behövde istället koffein och vätska. Och då var det ganska smart att köra några Krefelder. Långt senare flyttade en av mina bästa vänner till den lilla orten Krefeld som den av någon märklig anledning har tagit sitt namn efter. Det andra jag kommer att tänka på är det här med festivaler och man har över saker. På min tyska studentkår, det var året efter, jag hade ju bott där ett år. Sen kom jag ner följande sommar och bodde några månader igen innan terminen var slut där nere. Och då hade de haft någon fest när inte jag var där, när de hade haft svenska godisshots. Man har ofta så här jättefester för universitetet med 500-700 gäster för att dra in pengar och för att liksom visa upp sig lite. Och stora partyn med dans i olika rum i festsalar och disco i källaren och så här. Väldigt roliga, det har man en per termin. Och då hade de köpt in och gjort massa godisshots, för det var en annan svensk som var där det året. Och alla hade sålt jättebra utom de på Vicks Blå. Ingen människa ville dricka Vicks Blåshot i Tyskland. Så de hade litervis med Vicks Blåshot över från förra partiet. Och då stod vi där och funderade hur man skulle lösa det där. Och jag fick testa alla olika blandningar. Och den mest vidriga av alla blandningar jag gjorde, det var sekt, alltså mousserande vin och vitsblå shot. Det blev liksom den värsta. Men eftersom ingen blev bra så kom vi fram till, men då kör vi den sämsta. Och så hittar vi bara ett riktigt bra namn. Och någon hade då sagt att es schmeckt fotze, det smakar F-I-T-T-A. Och då efter det var vitsblå kom en genial på, ja, men vi kallar drinken för Eskimo fotze. Mycket, mycket fräckt ord då, alltså Eskimo-vagina då. Och den sålde ju slut. Det gick ju inte, alltså alla köpte den på grund av det. Det var en totalt odrickbar, vidrig drink. Och alla köpte den ändå. Alltså det stod långa köer för den drinken. Bara för att den hade ett obscent namn. Och kändes som en galen.
Allting går att sälja med marknadsföring.
Ja, jo, men du jobbar ju med sånt där. Så för dig är det ingen främmande tanke naturligtvis.
Ja, det är underbart.
Jag vet ju att du jobbar med restauranger och så här. Snälla, låt det inte bli årets drink på Stureplan nästa sommar bara för att jag berättade det här för dig.
Ja, fast å andra sidan så slår den ut Aperol Spritz så blir inte jag ledsen.
Nej, det är sant. Vad som helst som slår ut Aperol Spritz.
Även om vi pratar Vicks Blå.
Mer champagne eller
ja, sekt. Men det där gjorde man ju som ungdom, att man tillverkade den här Vicks Blån själv hemma.
Ja. Vi gjorde alla möjliga godishots. Trenden innan var ju yellow shots. Den blev inte så stor i Sverige. Den var väldigt stor i London under en period. Det var, mycket av idén var ju att så här börsmäklare, folk i The City som jobbade hela tiden och knappt han festade. De hade liksom inte tid att bli brusade på öl. Utan då när de väl kunde gå loss från jobbet 12 på kvällen, då tryckte de i sig 5 yellow shots som de svalde hela. Och så löstes det upp i magen och så där 5 minuter senare så är det pang och så var de jättebrusade. Det var själva utgångspunkten om jag förstått det rätt. Och sen spred det sig över nattklubbar och så över hela England. Men i Sverige såg jag det bara på några få ställen. Men jag drack en hel del i England och jag gjorde det själv också, kommer jag ihåg.
Det var ganska vidrigt.
Sen kom godishotsen och det var ju en svensk uppfinning. Och den gjordes ju från början av att de la in sprit och godis i flaskor, drog åt dem hårt och så la de dem i sina industridiskmaskiner på krogen. Och då blev det ju varmt och då smälte det, så då behövde man inte låta det stå en vecka utan de gjorde det på en kvart liksom. Ja. Och de flesta var ju ganska vidriga. Turkisk peppar shot kommer jag ihåg, och de här blå fiskar shot var väl den mest populära, den som började säljas som essens med tiden.
Och de här kom ju väldigt snabbt sen färdigtillverkade. Så att jag vet när jag jobbade som bartender, jag stått och hällt några tusen turkisk peppar och kanelspriten kom ju, och de här Goldstrike med guldflager, och det skulle vara det ena med det andra.
Fast guldflagor är ju en gammal tradition, för Danziger Goldwasser har ju haft guldflagor. Jag vet inte om det inte är sedan medeltiden nästan, åtminstone sedan 1700-talet säkert har det ju alltid varit lite äkta guld i Danziger Goldwasser.
Ja, det här var en kanelsprit med det som... Men vi ska se, vi ska tillbaka till bålen här. Jag gissar att Edvard kanske inte är fan av sötman. Vi är tillbaka på Kalimotion. Men då har han ju chansen att kontra med alternativ. Önskar er allt gott och en sommar fylld av alkohol och charkuterier från David.
Åh, vad trevligt. Jag kanske ska ge den här en chans. Jag måste säga att jag... I mitt huvud känns det är inte bara sötman, det känns liksom i huvudet att rödvin och Coca-Cola ihop måste bli en sån otrolig krock att jag liksom inte riktigt gett en fair chans. Men jag kanske ska testa det någon gång. Men jag har plockat bland mina favoritdrycker just bål är ju, alltså vi som är födda 70, vi förknippar ju bålet väldigt mycket med, 70-talet var ju bål väldigt stort. Men man kan säga att bål här är mycket äldre historia. Först gjorde man väldigt fina bålar, intressanta bålar med olika sorters sprit och likörer och viner. Och sen följde ju ner till att bål var, när jag växte upp var ju bål lantvin, sprite och färgade isbitar typ. I allra bästa fall när djupfrysta jordgubbar. Och det var väl inte fyskam heller, men det fick lite, kom lite i vanrykte. Folk stod och slabbade kring bålet och det var ganska utspätt och ofta hällde man hembränt i för att sprita upp det. Men egentligen tycker jag bål, antingen som man serverar om man är många i en stor bålskål eller om man är lite färre i en stor kanna eller om man är bara i två, kanske man gör det direkt som två i två stora i cocktailglas. Men idén med bål är att man serverar cocktails på fester i stora kannor eller bålskålar, det tycker jag är väldigt charmant. Och tar man den här klassiken, jordgubbar, tyskt halvtort vin och sprite, så är ju det faktiskt ganska gott också. Man kan även ha lite pressad citron, lite socker. Man kan ersätta spriten med mousserande vin och få olika typer av jordgubbsbål som är, i, om de hålls kalla, fantastiskt gott faktiskt. Sen beror ju allting på vilket vin du använder. Och nära det, när jag säger om man blandar i mousserande vin istället för sprite, då står vi ju nära den tyska klassiken Kalte Ente, men utan jordgubbar då. Och det är en av mina riktiga favoriter. En urgammal, eller åtminstone mycket gammal. Det var en kurbiskop som uppfann den från början. Och det är alltså ett bra mousserande vin, en årgångssekt eller en bra cremant, torrt, och lika mycket tyskt vitt vin av hög kvalitet, Mosel eller ren. I originalreceptet är det faktiskt hälften Mosel och hälften ren, för kulfursten satt uppe på Festung Eberbreitstein där Mosel och ren nere vid Koblenz delar upp sig. Så därför tyckte han det var roligt att ha en av varje sort plus äkta fransk champagne. Så egentligen ska det vara äkta fransk champagne, men det går bra med cremant eller en bra tysk årgångssekt. En riktigt bra tyskt torrt eller möjligen halvtort vin. Och skivade citroner, citronmelissblad och is. Och det finns inget så
fantastiskt. Själv är jag förtjust oftast i rombaserad punch, eller vad säger jag, bål. Mm. Och det är ju är de äldsta recepten som finns på just bål. Bajan som är från Barbados, det är ju... Den har ju en liten sån här, vad ska man kalla för, en liten rhyme. Vad heter det på svenska? En liten vers. Mm. One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. Och det betyder en del lime, två delar socker, tre delar rom och fyra delar vatten.
Ah.
Mm. Och det här är ju ett 1600-talsrecept på bål.
Det är jättehäftigt att det finns. Ja. En av mina riktiga favoriter, vår riktiga husdrink här hemma kan man säga, som Gunilla har tagit med i bordet, det är ju Rum Punch. Och då kör vi alltid Hotel Olofssons Rum Punch. Hotel Olofsson i Haiti, Port-au-Prince, eller i Haiti heter det. De serverar ju den här hela tiden. Det är en mycket stark, och sägs enligt de flesta drinkböcker, bara den bästa Rum Punchen överhuvudtaget. Och vi tror vi har det riktiga receptet. Själva lämnar de inte ut det, men vi har jagat på olika håll och tror vi har hittat det som är det korrekta. Nu har jag inte det framför mig här. Vi kanske ska göra så att vi återkommer i slutet av programmet, så kan jag springa. När du läser upp Patreon namnen skulle jag kunna springa och hämta receptet på hotellet. Ja.
Och jag kan säga vad rum punch inte är, för jag har gjort en jättestort misstag där. Aha. Jag jobbade, min första jobb i restaurangbranschen var som barnissen, jag bara serva barerna. Mm. Och därifrån så fick jag ju då sakta någon gång ibland när bartenden var tvungen att springa på toaletten eller liknande, så fick jag passa baren och ta lite beställningar. Mm. Och det är där man då börjar. Och så får jag beställningen rum punch och häller upp hälften rum, hälften punch.
Det är en sorts variant på guldkant skulle man säga. Eller kapitelslöjtnant menar jag snarare, som är hälften konjak, hälften punch. Det blir säkert jättegott. Jag menar, rommen och araken ligger ju nära varandra, så det blir som en sorts mer spritig punch då.
Ja, det var en väldigt missnöjd gäst kan jag säga.
Det kan jag förstå. Nej, men jag behöver inte springa och hämta receptet, för det slår mig. Jag kan ju säga vad det innehåller. Det innehåller Hotel Olofsson rum punch. Det är alltså lime, grenadin, angostura bitter, barbancorom och is. Jag tror inte jag glömt någon ingrediens då. Och de ska vara väldigt starka. Man gör dem som 7,5 år. Man dricker en sån där i timmen när man är i IT för att överleva och hålla sig liksom nerverna i lugn med tanke på allt som kan hända där. Och det exakta receptet kan ni faktiskt gå in på YouTube, för det slår mig. Jag har ju ett där jag och Gunilla blandar den här, berättar historien bakom och man får alla delar. Så gå in på min YouTube-kanal så kan ni söka på, eller bara skriv Edvard Blom Olofsson rum punch. Olofsson felstavat, det stavas med 2 F och 1 S.
Okej. Okay. Men traditionellt sett ska ju en bål vara ganska svag. Ja. Och svagare än en cocktail.
Ja, och det skillnaden är just det. Hotel Olofsson rum punch är ju inte en bål, utan det är en lång drink. Och det är en lång drink som är extremt stark. Men det är också för att den är från ett ställe där liksom man behöver lite råg i ryggen med allt som kan hända. En annan punch jag tycker väldigt mycket om, det är när man går på arrak. Då köper man hem batavi-arrak, alltså det man gör punch på. Som punch, det skulle ju säga att punch har ju fått sitt namn av punch. Alltså punch, det finns olika teorier. Det finns den vanligaste teorin var att det kommer av sanskrit, där punk kan betyda 7, och att det skulle vara de 7 ingredienserna då i en klassisk punch. Och det skulle ju kännas naturligt, för att det kommer ju nerifrån då Jakarta, och före, man kan säga att de kinesiska familjerna på Jakarta, alltså Indonesien, som Batavia, gammalt språk, började göra arrak. De hade tidigare utvandrat från en kinesisk koloni på Indien, där de hade gjort en liknande dryck. Och därför har man velat koppla det till den här sanskriten. Men betydligt troligare skulle jag säga i teorin att det kommer av punchen. För punchen på engelska är det volymmått som man köpte in utländsk sprit i, både arrak och rom. Och att det nog snarare kommer från att man köpte de här tunnorna på en punchen från Västindien, och blandade man ut i tunnan med lite annat, så blev det en punch. Man bara släppte, precis som lunchen i dagligt tal uttalas lunch, så blev punchen punch. Det är nog den troligaste. Och svenska punchen då har alltså fått sig i alla fall sitt namn av samma. Så ordet, det engelska ordet för bål och det svenska för från början var det varma bål, och det var arraksbål och rombål. Ja, är samma ord egentligen. Fast nu stavar vi dem olika för att kunna skilja på om vi har det engelska punch eller det svenska punch.
Och det är två olika drycker.
Men egentligen är då den svenska punchen ett varmt bål man har tappat på flaska för att ha det färdigblandat, och det ska hällas upp, det ska värmas och hällas upp i en bålskål. Det är ju så det var tänkt från början, och sen kom man på att man kunde dricka det som det var, som en sorts kryddad likör snarare, och som avec. Och det, avec var det sista man hade det som, det var väldigt sent man började ha det till kaffet. I alla fall har jag white wine punch, och det är 6 centiliter vitt vin, 3 centiliter batavi-arrak, 1,5 centiliter pressad citron och 1/2 tesked socker. Och så rör man ihop allt det här med is och silar av isen. Och sen kan man lägga in några stora isklumpar också. Man vill ju inte att det ska bli blött. Iskalla ingredienser naturligtvis. Fyller på med lite sodavatten, gärna så mycket kolsyrat som möjligt. Och skivor av ananas och apelsin. Och det är väl också ett exempel på att all typ av punch, all typ av bål inte alltid är så svag som du säger att den borde vara.
Nej.
Har du något mer på lager?
Ja, nej, men det går ju inte att inte prata om bål och inte nämna våran favorit som vi har pratat om i så många avsnitt, och det är ju Pim's Cup.
Ja, absolut.
Cup är ett annat ord egentligen för bål, och Pim's number one då är, som den kallas den här, är ju då en typ av bål, men man häller ju på lite mer sprite och grönsaker och frukter. Mm, och för mig så är den, det är ju kärnan i ursprunget. Det är som matchesillen på sillbordet.
Jo, nej, det är ju fantastiskt. När man kommer till Berlin, då tycker jag man alltid kan gå in nära, precis där vid Unter den Linden, finns ju lyxiga hotell Adlon Kepinski. Och där glider jag gärna in i baren. Jag har haft förmånen någon gång för att bo där, och då upptäckte jag det. Och numera privat har jag aldrig råd att betala några rum där, men jag går gärna in i baren. Och där kan man beställa en Kaiserkopp, alltså en Kaiser Cup cocktail, men de uttalar väl Kaiser Cup cocktail. Och den är också så här, den påminner lite om Pimms, men är också så här härliga känslan av överdådighet. Man slår sig ner på detta lyxiga och så får man en gigantisk, det som ett akvarium med fot, som då innehåller frukter och en ganska svag men väldigt välsmakande bål. Den görs, man delar en jordgubbe, man tärnar ett kvarts äpple, en kvarts persika och 3 skivor apelsin. Man lägger i ett koppglas och så häller man över 1 centiliter gin, 0.5 centiliter Cointreau, ett stänk kreatin, och så fyller man upp med äkta champagne. Så ja, champagne gör att det inte är jättesvagt. Alla ingredienserna ska vara iskalla. Och antingen gör man det själv eller också går man in på Hotell Adlon nästa gång man har glädjen att vara i Berlin.
Det låter ju underbart. Men sangrian, kan man klassa den som en bål, tycker du?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, man serverar den ju ofta som en bål, och det är ju ett bål helt till innehållet. Det är bara att den har den här spanska traditionen. Jag vet inte om spanjorerna själva ser den som en bål, men rent objektivt måste man ju se den som en bål. Och där finns det ju enormt mycket roliga olika recept. Jag har alltid gillat sangria, men jag blev särskilt förtjust i det. Jag har druckit det massvis i Spanien, och så här, men när vi var i New York och jag hade träffat Gunilla och jag bodde ett halvår med henne där, då fanns det otroligt många ställen som hade brunch, och där ingick väldigt ofta fri sangria. Det kom bara nya kannor. Man fick välja om man ville ha mimosa eller sangria eller någon annan sån där passande då brunchdryck, men det var väldigt trevligt. Och det fanns ett ställe som hette Hudson River Café, inte det berömda River Café på andra sidan vid Brooklyn, där vi för övrigt firade vår förlovningsmiddag, utan det här heter Hudson River Café, för det låg precis vid Hudson River, alltså uppe i Harlem. Men så går man ner, var kommer man då? Man passerar väl ut ur Harlem precis innan man kommer till floden. Nej, det ligger nog i Harlem, där uppe är det nog fortfarande Harlem i alla fall, och de hade en härlig brunch, och deras recept har vi faktiskt fått ta del av. De hade en vit sangria och en röd, och den röda tog vi med i vår första kokbok. Jag ska inte dra hela receptet här, men jag kan säga att det är Rioja-vin naturligtvis, pressade apelsiner, och sen har de ganska rikligt 1,8 deciliter röd Lille Rouge.
Lille Rouge.
Det stavas som ett T på slutet. Blir inte, nu kommer Gunilla klippa bort det här receptet om vi inte uttalar det rätt. Om det bara stod Lille, då skulle det bli Lille. Men när det står Lillet med T, är det Lillet man uttalar då? Eller släpper man T så blir Lille?
Jag får gå tillbaka till mina gamla franska.
Lille, då låter det ju danska. Danska kan jag uttala. Lillet skulle jag nästan tro. Ja, ni vet vilka jag menar. Och den finns ju numera på systemet. Förut har det varit svårt att få tag på. Men nu finns ju Lillet Rouge på systemet. Så då är det mycket lättare att göra. Sen har man persikobrännvin. Lite svårare att få tag på, men finns i beställningssortimentet. Och så mörk ron och Grand Marnier. Och sen lite ginger ale och så tärnad frukt och sådär. Receptet finns i vår första kokbok, men den går inte att få tag på längre. Men vi kanske kan lägga upp det i, antingen lägger vi upp det på vår hemsida, eller också lägger vi upp det i beskrivningen över podden om vi får plats där.
Det är precis.
Men den är fantastiskt läcker. Och på det viset kan man ju göra med sangria. Man, det är ju gott bara med pressade apelsiner och rödvin och lite fruktsoda. Men ju mer man har i, desto bättre är det ju. Man kan ha det lite som barrensning när man har gamla likörer och sånt, som man inte längre är, som man köpt på någon semester och tyckte var en bra idé då, men som ingen verkar vilja dricka. I en sangria gör ju en deciliter likör eller en deciliter aperitif eller vermut eller vad nästan man har, höjer liksom helheten väldigt mycket.
Och sangria är ju en underskattad dryck som tycker vi borde se mer av, både på restaurang och i hemmen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För 10 år sedan, när jag precis hade blivit ett bekant namn inom då syns på tv och inom mat så där, så jag började första gången journalister började ställa såna här trendfrågor om mig. Och då frågade de, då fick jag en intervju om rosévin, för jag hade skojat lite om det någonstans. Jag tycker det är jättegott med rosévin, men samtidigt är det ju lite lustigt hur det gick i trender. Ett tag var det jätteinne på 70-talet, sen blev det jätteute under 15 år, sen blev det jätteinne igen. Och sen undrade väldigt många vad skulle komma efter rosén, för rosén hade ju blivit en otrolig trenddryck. Och alla förstod att det måste komma någon ny sommardryck, och det var väl precis Aperol Spritz som lyckades ta den. Men då gick man och frågade olika, och jag var helt inne då på att det var sangria som var det som skulle liksom kännas naturligt. Att skulle, och det hade jag upplevt i USA, att det var väldigt dracks väldigt mycket där varma dagar, och att det skulle vara naturligt att börja blanda bra sangrior i stora kannor. Men det kom ganska lite till Stockholm. Det fanns några, jag vet Tabak hade egen sangria på disken och några ställen, men det har inte blivit så jättestort på vanliga svenska, icke-spanska krogar, vilket förvånar mig lite grann.
Men sen måste du förstå också, Edvard, att du är ju inte mainstream, att dina trendspaningar kanske inte blir de stora kioskvältade på Finlandsfärgerna.
Jag är ju expert på mathistoria och inte på framtiden, så lite skrattar jag varje gång någon frågar mig om framtiden. Samtidigt har jag ju, konservativ som jag är, så ser jag ju att alla mina intressen och saker jag tycker om blir ändå trendiga någon gång varje sekel liksom. Det är ju bara väntan, det är alltid något av det jag har gillat hela livet som är trendigt.
Om det sen är... vi pratar inte decennier, utan vi pratar sekel.
Ja, men eftersom det är så många saker man gillar, så är det alltid något som för tillfället. Nej, men typ drip coffee, som bara är liksom är det klassiska mormorkaffet, när man häller kokande vatten i en melittatratt på kaffet istället för att hålla på med en läskig elbryggare. Det var ju jättetrendigt plötsligt en period när det bara var jag och gamla Agda som fortfarande bryggde på det viset. Och cigarrer blir ju trendiga till och från, och flugor kan få ett uppsving ibland. Jag menar, gin är ju trendigt. Vem hade trott det för 20 år sedan, när det bara var liksom
vem drottning, hade trott det för 10 år sedan?
Drottningmoderna, jag som satt och hinkade gin. Så där. Så att det är man nog konservativ, så får man ju se att många av ens ideal ibland blir trendiga. Och då är det ju tråkigt. Då är det ju plötsligt mainstream under något år, och sen blir det förra årets mode. Då tycker folk, men håller du på med, dricker du gin eller har du fluga? Det är ju så 2015 eller 2020 eller vad det är. Och liksom, det är ju nackdelen, så man blir inte så glad när något blir trendigt. Men andra sidan kan man då, om man ska göra en trendspaning, kan man bara säga massa bra saker, och så kan man räkna med att någon av den där kanske ändå slår in.
Det är ju nackdelen att leva i en luftficka från 1800-talet.
Att man inte är den näst perfekta trendanalytiken.
Nej, inte hela tiden. Har vi något mer på bål? Annars ska vi fortsätta på en annan dryck här.
Ja, okej.
Ja. Hej Edvard och Mats. Vill först och främst tacka för mycket bra podd. Allt intressant, lärande och roligt. När du, Edvard, var programledare för Karlavagnen i P4 och pratade om traditioner, så läste jag något i programbeskrivningen om Johannesfil. Och det nämnde du här tidigare i avsnittet också, att ni hade på midsommarbordet.
Ja,
jag har googlat och googlat men inte fått något svar. Så nu undrar jag helt enkelt vad det är och hur man gör det. Och sen ska vi över till en till dryckesfråga, men vi börjar med Johannesfilen.
Och det är väldigt enkelt. Johannesmjölk eller johannesfil, det är helt enkelt bara en sorts filbunke, och man gjorde den av lite olika slag. Men grejen är att man drack mjölk så lite förr i tiden, för man behövde all mjölken till att göra ost för att överleva vintern. Så det var en lyx att kunna unna sig och ta mjölken. Förr i tiden, nu talar jag alltså, vi går tillbaka ganska långt, alltså mitten av 1800-talet får vi det betydligt bättre. Då börjar folk kunna unna sig mjölk som dryck även utanför Skåne. Men som alltid kunnat det, för de hade så bördigt. Men i övriga landet, då var filbunke alltså en lyx som man unnade sig som festmat. Och särskilt då kring midsommar, för då var ju mjölken fetast. Så då får du en sorts fetare filbunke. Man tar väl av det övre av mjölken, så att det är ganska mycket grädde med ganska hög fethalt. Och så syrar man den bara. Och så får man en filbunk eller en filmjölk eller en gräddfil, lite vad man råkar få. Och smaken beror ju mycket på vilken syrakultur du råkar ha i den. Nu ska jag säga, man drack naturligtvis mjölk upp i fäbokulturen, där hade man ju bättre tillgång också. Men även där gick det ju mesta till ost, men där då surmjölk och sånt åt med där långfil. Men så det var egentligen en sorts filbunk, och alla, man förknippade alla vita saker med midsommar. Så risgrynsgröt med mjölk, det fanns ju ingen mjölk, korna mjölkade ju inte vintertid. Så till jul fick du inte risgrynsgröt med mjölk, då fick du bara vattenrisgrynsgröt. Så någon gröt med ljusa, med ris eller någon annan ljus... korn och korngröt, grynsgröt kunde också gå, men med mjölk i, och den här syrade mjölken då, som man kallade johannesmjölk eller johannesfil då, det var typiskt midsommarmat. Och hur gör man det? Ja, det är ju jätteenkelt om man vill göra det idag. Vi gör det alltid till midsommar, men ofta andra också. Man tar en liter gammeldags mjölk, eventuellt stänker man i en grädde, och sen har man i typ en halv deciliter av någon syrakultur. Det går, om ni vill ha den lokala syrakulturen, går det att den tar mjölkbakterierna ur luften bara också, men då får du nog försöka flera gånger innan ni lyckas få rätt kulturer och få den att funka utan att bli gällen. Men har man i en halv deciliter av till exempel fjällfil, tycker jag är den allra bästa, men vanlig fil, mjölk, gräddfil. Gräddfil ger en lite mer kefirartad variant. Man kan ta crème fraîche och så bland vispar upp det. Och sen får den stå framme tills den tjocknar i rumstemperatur. Det brukar ta till 1,5 dygn. Helst ska det gå så snabbt som möjligt, så man sen kan ställa den kallt. Men man kan inte ställa in den kallt innan den tjocknat, för då tjocknar den inte. Efter ett dygn kan den vara jätte... Har man den i kylen så blir den ändå väldigt syrlig, men den blir inte tjock. Så en och en halv dygn tills den är liksom tjock som en filbunke. Och då ställer man den kallt, och då håller den flera dagar i kylen kallt också. Och samma sak kan man göra med grädde. Då får man sin egen crème fraîche smetana variant som också är väldigt gott.
Oh ja, och doppa saltgurka, honungsmetana med en kyld Russian Standard Imperia eller en Purity Vodka till. Det kan man må sämre när man äter.
Kommer du ihåg när vi satt och spelade in vårt avsnitt från Bar Central? Och vi satt och doppade sådana här honungsgurkor i smetana och tog en liten klar till det, och många härligt isimmiga kalla ölvägare.
Jag längtar.
Ja, jag
vet. Vi har en följdfråga till här från Niklas Tjernström. Sen har jag en fråga till. Jag har läst massa olika recept på vad den klassiska groggen grosshandlare består av. Nu går vi från bål till grogg. Vad är det rätta receptet? Är det eau de vie och sockerdricka, eller med Trocadero, eller med vilken som helst av virkena, men med punch i också? Tacksam för svar, Niklas Tjernström.
Just det. Och det finns ju ett gäng såna här olika varianter som ligger ganska nära varandra. Grogg i sig, det vet ju alla att det var ju den här kaptenen Grogg som spädde ut ransonerna till de engelska flottan. Man fick inte längre ren rom, utan man fick utspädd rom.
Och där det var ju på 70-talet man inte fick sin dagliga ransonrom längre i den brittiska flottan.
Ja, då försvann det helt 1970-tal. Ja. Men Ole Grogg, vad var det? 1700-tal eller något, va? Som han började spä ut rommen som delades ut så att den inte var Navy Strength längre. Eller också var det då det blev Navy Strength, den var ännu starkare innan. Ja, det där kan gossarna blå i flottan bättre än jag. Men i alla fall därifrån kom ju att grogg är sprit och vatten. Med tiden sprit och kolsyrat vatten. Och det är liksom urgroggen. Och då kan man ju ta en konjaksgrogg, då är det ju bara konjak, eau de vie och vichyvatten, eller sodavatten. Men om du istället blandar ut den, jag skulle säga, men där är det ju lite strider om vad som är rätt, men jag skulle säga att en grosshandlare, då är det sockerdricka.
Jag håller helt med där. Uh-huh. En klassisk grosshandlare är en billig variant av konjaken, och då är vi på eau de vie. Och sen så blandar man ut den med bra kvalitet på sockerdricka. Och det viktigaste med en grogg är att man har höga glas.
Ja, absolut.
Och sen mycket is i. Då har du, och grosshandlar är otroligt gott. När Tweed öppnade Gamla stan, baren, då hade de alltid grosshandlare på menyn. När de tyvärr bytt barchef genom åren några gånger, och den finns inte kvar. Men jag brukar alltid tjata om den.
Det är jättecharmigt. Det är väldigt charmigt att ha en sån gammal enkel. Farmor berättade ju alltid om, på den tiden så hade de ett skärgårdsställe ute i inre skärgården som var så populärt på 1800-talet, en grosshandlarvilla. Och där bodde då kvinnor och barn och tjänstefolk bodde där från våren till brittsommar nästan. Det var många månader som de höll, så åtminstone hela verkliga sommaren, kanske var i alla fall minst 3 månader när de flyttade ut hela hushållet där. Man tog med möbler och allting, och männen var kvar i stan och de hade hela sociala umgänget där. Och männen fick jobba i stan och det var så synd om dem, tyckte man. Egentligen gick de naturligtvis åt smörgåsbord, gick på krogen varje dag, hade inte så jäkla mycket att göra, tyckte det var jättehärligt, det var gräsänklingar. Men då kom de alltid med ångbåten då på lördag eftermiddag efter att ha jobbat halvdag på lördagen, och sen skulle de ut. Och då tyckte ju fruarna så otroligt synd om sina män som inte fått vara ute i skärgården utan jobbat hela veckan i den kvalmiga, dammiga staden. Så då var grejen, som farmor berättade, hon minns det ju från när hon var barn då, hon var själv född 1899, att de stod liksom på parad. Alla hade blandat groggar till sin respektive make, eller i något fall kanske till någon pappa eller så också, men framförallt var det fruarna som stod. Och så när de kom upp då den här långa backen vid det som kallades Fågelsången då, Vällamsund låg det, Så kom de där, då stod liksom damerna på raden med de här stora groggarna, så männen behövde inte ens liksom pussa sina barn eller hälsa eller göra någonting. Först fick de bara rycka ut handen och ta en rejäl klunk ur grogglaset först.
Och de var säkert lite bakfulla i hemlighet från fredag nattens eskapader.
Det var de säkert. Jag tror inte för 5 öre att de hade bara slitit och haft det fruktansvärt jobbigt i den varma dammiga staden, utan det var nog inte hälften så synd om dem som fruarna trodde. Men i alla fall, det, så är det. Ja. Sen om man däremot häller i, då har vi talat om konjaksgrogg som också är väldigt gott, och grosshandlare. Och sen finns ju mahognygroggen. Och då är det ju pommack man blandar ut ådervin med istället.
Ja, men det är intressant att pommacken har ju tagit, och jag tycker man knappt ser det någonstans längre, medan däremot har Trocadero fått ett enormt uppsving de senaste 1-2 åren. Det finns inte ett ställe nu, inte en kolklott nästan, som inte har Trocadero-sortimentet.
Och den höll ju på att dö ut, fanns ju bara kvar i Norrland. Trocadero är ju skapad i Malmö vid Saturnus, men dracks bara i Norrland de sista årtiondena. Men det är ju att Spendrups tog över Trocaderon. Det var ju en sån här som bara essensfabriker gjorde. Och så Saturnus hade sålt den, men den gjordes på essensfabrik. Och så var det liksom små bryggerier som köpte in och fortsatte med de här gamla fina läskedryckerna som Trocadero. Men det konstiga är att Pommac är ju å andra sidan uppköpt av Carlsberg sedan väldigt många år. Prips köpte ju Fructus och fick därför med sig Pommacen. Och det är ju Carlsberg Sverige idag, så de borde ju ha ännu mer muskler att marknadsföra. Men det har de inte gjort. Man hade en enorm marknadsföring på Pommac under från 1910-tal till 1980-tal åtminstone. Jag vet inte när kom den där när han går och plockar Pommac i franska, i Normandie, går och plockar Pommac-flaskor, en fransman som går omkring där, var en berömd reklamfilm. Jag skulle tro att det är 80-tal, men det kan vara, nej det är 90-tal, Så länge ungefär jobbade man med Pommacen. Men sen har man ju varit väldigt dålig på att trycka på, och det handlar ju om marknadsföring. Personligen tycker jag Pommac är en ännu bättre dryck än Trocadero rent smakmässigt, men jag tycker det är kul med Trocadero. Trocadero är ju inte lika gammalt varumärke heller som Pommacen, men det är ändå roligt. Ja. Och allra äldst är ju champisen. Det fanns ju en uppsjö av så kallat champagnedricka. Det var alltså läskedrycker som smaksattes med vit druvjuice och lite andra frukter, lite äpple och sånt där också, men vit druvjuice och socker och kolsyrat vatten, och man tyckte att det påminde om champagne då, därför kallades det champagnedricka. Champis. Och champis var bara en av massvis såna här, och Pommacen ännu senare. Men champisen är det första varumärket som blir kvar av champagnedricka, inte bara fruktsoda eller sockerdricka eller champagnedricka, utan där det blir liksom ett varumärkefiering. Och Pommacen blir nästa, men Pommacen då förädlar den här drycken genom att de dessutom har lite mer äpple och ett stänk konjak. Det är därför namnet Pommac, att det är franskan för pom, äpple och acket då, för att sluta då, konjak, som man dragit ihop. Och jag skulle gärna sätta upp, men det har gått så bra med Trocadero, och framförallt gjorde de ju en sockerfri Trocadero också, vilket jag tycker är jätteroligt.
Det var precis det jag skulle komma till, att jag tror att man lyckats nå en helt ny målgrupp genom att det är många som väljer lightdrycker idag, även om det finns lite frågetecken kring hälsoeffekterna av lightdryckerna?
Jag tycker inte det gör det riktigt. Jag tycker att det, alltså, många forskare säger att det finns inget inom matvärlden vi har forskat mer på än lightdrycker, just för att det funnits den här fördomen att det skulle vara farligt med sötningsmedel. Och det finns väl något sötningsmedel som om man ger i 10 000 dubbla doser till råttor så kan de få cancer. Och därför har man har forskat och gjort undersökning på undersökning och undersökning in absurdum med lightdrycker. Det enda nya är väl att det finns de som hävdar att det inte ska. Det finns någon israelisk forskning som menar att det inte är så mycket bättre än socker ur diabetesskäl, för att kroppen på något vis luras. Montignac var faktiskt inne på det där redan för 20 år sedan, att det, så det har funnits lite sådana indicier, men att kroppen luras att det är socker och drar upp så blodsockret ändå, eller på något vis skulle kunna binda mer fetter. Samtidigt, jag tycker inte jag sett något riktigt bevisat på det, och kollar jag mitt eget blodsocker så är det ju inte liksom, det är inte 17 går blodsockret upp så där av en lightdryck som den gör om jag skulle dricka sockrad.
Men jag vet att det finns inte,
Jag tycker lite grann det liknar nästan vaccinationsmotståndare eller chemtrails eller folk som är rätt för 5G-nät, men kanske inte fullt så illa. Men det är lite åt det hållet, tycker jag, när man är väldigt rädd för sötningsmedel. Ja.
Vaccinationsmotståndare har jag inte så mycket för, utan jag ser dem som de här som river 5G-master för att det ska hjälpa mot coronakrisen.
Ah, ja, det...
man är totalt historielös och har ingen aning om hur världen såg ut innan vaccinet kom.
Nej,
och man ligger så högst upp på Maslows behovshierarki och är så bortskämd att man har såna brister i kunskap och är så bortskämd i sin närmiljö att man inte förstår vad de här vaccinerna innebär för mänskligheten.
Det har ju räddat mänskligheten, alltså freden, vaccinet och potäterna.
Ja, penicillinet.
Ja, penicillinet, och det är ju samma sak där. Det finns biverkningar med vaccin, det finns biverkningar med vanligt antibiotika också. Men det är ju ändå det som har fått oss att fått ner dödligheten till en bråkdel av gamla tider.
Ja, och sen bygger ju hela vaccinationsprincipen att man når en flockimmunitet. Och när de människor som tycker att de har det så bra och har så råd och har de här tankarna kan ju då förstöra hela den här flockimmuniteten.
Och då dör de i riskgrupperna istället, gamla och svaga och barn med underliggande sjukdomar.
Och det slår extra hårt mot tredje världen. Så att,
ja, det gör också.
Det är därför man bara tar sig i kragen.
Jag håller med. Ni får gärna skriva och skälla på oss, men där är jag benhård. Men tillbaka till sötningsmedel och läskedrycker. Det är intressant att Pommac var ju först ut. Pommac fanns ju som light redan på, jag tror det är 60-tal. Kom den en light Pommac, alltså före vi hade Coca-Cola light och liknande. Det var jättetidigt, och de gjorde en stor succé i USA med det. Det var därför de skapade det, för att de skulle lansera Pommac på Amerikamarknaden. Och då kom just det här första vågen av skräckhistorier om sötningsmedel, och därför så från mer eller mindre någon månad till en annan så sprack hela branschen för sötad läsk. Alltså sötningsmedel, läsk, och i USA. Och sen skulle det dröja ett tag innan Coca-Cola återigen blev stora på det. Men sen har de aldrig hämtat upp det där igen. De blev så brända då att de inte har gjort någon Pommac som är Pommac Light. Och jag har ju tjatat på det i alla år. För den finns ju i Finland. Där tog de aldrig bort den. Där fortsatte den. Så den har överlevt i Finland. Så där kan man dricka. Jag är ju då diabetiska. Folk hör, alltså det är därför jag kan inte dricka läsk. Jag kan säga vad ni vill, men jag kan inte dricka sockrad läsk. Och då vill jag ju dricka de här gamla sorterna. Och jag skulle ju välja julmust, underbart, julmust light, underbart. Men jag skulle ju jättegärna ha en Pommac light eller en Champis light också. Det skulle vara liksom favoriten nummer två. Nu finns Trocadero light i alla fall, så det är ju en bit på väg.
Får frakta över nästa gång i Finland när man kan, när de släpper in oss.
Ja. Om de kunde göra Lonka light också, vore det ännu bättre. Lonka, för de som inte vet, är alltså en till olympiaden i Helsingfors. Vilket år? Ingen av oss kalenderbitar och ingen av oss kallat om sport. Då i alla fall hade de ju inga... Finland hade inga långdrinks. De hade ingen cocktailkultur alls ännu. Och så kom det folk från hela världen som förväntade sig att överallt på barer kunna gå in och beställa en drink. Och då tog Alko, deras systembolag, eller Vin och Sprit, så var det väl motsvarigheten då, därmed tror jag satt ihop på den tiden i Finland också, tog då fram tre cocktails, tre långdrinkar och som bland annat då en grosshandlare, Brändy heter den, och den här som Lonka då, alltså långdrink, som är en sorts grapefrukt och gin som man då fick på flaska, senare mera på burk, och så kunde de bara öppna den och så kunde alla utländska besökarna få någon form av långdrink i alla fall på barerna. Ja. Och Lonkan har ju överlevt. Min gode vän Mats Konradsson, som är en mycket rolig herre, han brukar fylla sin segelbåt med dem där när de åker över till Åland eller Finland. Och han kallar det väldigt bra för, eller det var nog hans, jag vet inte om han myntade det själv, det kan ha varit hans hustru, det kan ha varit någon annan som myntade det, men i alla fall det allmänna begreppet de har, det är att det är ADHD på burk, för alla blir helt galna när de häller i sig de där burkarna, så blir de så jäkla stirriga, springer och blir så glada, så att det är ADHD på burk, det kan jag rekommendera. Det finns ju faktiskt Lonka i Sverige också. Det.
Dricker man inte färdigblandade drinkar på burk, det är man inte finsk, skulle jag vilja hävda.
Nej, det är sant.
Det är en del av nationalkulturen.
Det är som mena och piroger med äggsmör. Ja.
Vi ska gå till en helt annan dryckesfråga. Och det är, hej, jag skulle tycka att det vore intressant att höra er åsikt om den destillerade alkoholfria spritdrycken Seedlip från England. Den finns att köpa på servera olika kryddningar och... tyckte det var intressant och gott. Det drar åt örtmedicinhållet, men det är ingen nackdel tycker jag. Jag gillar klosterlikör och sånt som jag tror Edvard också gör, och därifrån Sigrid Eklöv.
Mm.
Har du provat den?
Jag har inte provat den, så jag kan inte säga så mycket. Men det stämmer att jag gillar ju den där typen. Jag gillar ju fermenterade smaker, jag gillar sådana här klosterlikörer och konstiga örter och så. Så jag skulle mycket väl kunna tänka. Så, har du testat den?
Ja, jag har en flaska här faktiskt, fått i något sammanhang och provat den, och jag vet bara inte riktigt, alkoholfri spritdryck, det går inte ihop riktigt för mig, utan jag har provat mängder alkoholfri rom och vodka och gin och allt det ska motsvara, och det är ju intressanta projekt, men jag vet inte hur de ska användas och varför riktigt.
Nej, alltså det mesta sånt där, jag har provat ett gäng såna där, och de mesta av dem, eller alla de jag har provat egentligen, har ju smakat som vatten med någon liten krydda i, och så tar de lika mycket betalt för dem som vanlig sprit, fast vanlig sprit är 80% skatt, så det undrar man, kan det vara så mycket, kan det vara 8 gånger dyrare att tillverka icke-spritdryck än en spritdryck? Känns lite kejsarens nya kläder. Det som kom först var ju svenskt brännvin med alkoholfritt, och det har jag gjort själv ibland till när man kokar malörts, det är kokt och kyler, då får man i alla fall något väldigt bäskt och kryddstarkt, eller man kokar enbär eller kummin starkt. Ingen brukar tycka det är särskilt gott av mina helnyktra vänner eller de som kör bil, men det är åtminstone det blir att de kan svepa något ur glaset som känns starkt och som de måste säga efteråt och ge någon form av kryddig smak efteråt som ändå funkar med sillen. Så långt kan man väl gå, men att försöka blanda drinkar på det. En del, jag vet i och för sig, en del som är, när de var gravida, de blandade gin essens i toniken, och då fick de ju ändå den kraftiga enbärssmaken och lite mer känsla av cocktail, man kunde i alla fall låtsas lite. Så det finns väl en anledning, om man inte tar sådär svindyrt betalt för, utan tar lite mer måttligt för att det är kryddextrakt, det är, så är det väl okej. Men den här, en jästryck kan ju vara intressant. Vi har ju tidigare prövat kombucha, båda två tyckte om det. Alltså, kallar det spritsubstitut tror jag inte är särskilt förnuftigt, men det kan ju mycket väl vara en väldigt god dryck i alla fall.
För att jag skulle mycket hellre än de här ganska dyra produkterna. Mm. Min mors fläderblomsaft är bland det mest gudomliga alkoholfria man kan dricka. Och hellre ta en sån i ett nubbeglas eller som en long drink. Eller som du säger, kombuchan. Och det finns ju kombucha med ingefära chili, så att man får lite grann den här hettan. Och den kan man ju hälla upp om man vill ha ett litet järn till siljan när man är...
Men låt mig testa, jag vill absolut inte avvisa någonting. Och köper man dem på Servera har man ju stora fördelar, att då kan man köpa ett Edvard Blomglas på samma ställe och dricka det nu dessutom.
Ja, men då får man ju en kombo. så slipper man dricka i flaskan direkt.
Ja, precis. Så fick jag så här, helt osökt in lite reklam också.
Ja, det var ingen som märkte.
Nej,
jo, vi har mängder med lyssnarkommentarer kring det här med skolgången och just att alla tror att det är så lätt att ta den här examen som vi initierade.
Ja, ja.
Tyvärr har vi inte hunnit få med det här under våren. Mm. Men jag kommer spara de här till hösten när skolan drar igång igen. För att det är både elever och lärare som har reagerat och kommit med kloka synpunkter och information, de som faktiskt jobbar med det. Jo, det här är som sagt det sista avsnittet med Edvard för säsongen. Vi kommer tillbaka i höst, men innan dess så blir det ett avsnitt med Gunilla nästa vecka. Och här tänkte jag passa på innan vi börjar runda av det här, det är att läsa upp våra tillkomna Patreon-donatörer.
Ja! Hurra! Ja! Det skulle vara den jubelapan igen.
Precis. Och där har vi Marcus Brodersen, Sissi, Erik Svan, Malin Brandt, Andreas Bergander och, känner du igen det här namnet, Frida Calderon.
Åh, vad roligt, som vi åt lunch med på...
Lisa Enqvist, hon vann ju den här utlottningen vi hade och var med på en inspelning under en lunch som vi hade med Boka Bord för väldigt länge sedan.
Just det. Nej, men vad trevligt. Hjärtligt välkomna allihopa. Och ni som tänker, nu får de väl så mycket pengar att det liksom det inte behövs fler. Det är ju inte så att vi ännu täcker alla våra inspelningskostnader med Patreon-personer, utan det är ju fortfarande att vissa avsnitt går att täcka med det. Och det är ju inte så att vi får massa arvode därifrån heller, vilket ju skulle vara jättetrevligt. Men det behöver vi ju inte ha. Men ni får därför gärna ansluta. Ju fler, desto lättare att kunna fortsätta ha en inspelning varje vecka. Men även om det blir ett litet sommarlov.
Och alla våra samarbeten försvann ju här tyvärr med coronakrisen. Så att vi hoppas att de kommer tillbaka i höst om situationen förbättras.
Då blir det glada tider igen när vi kan börja sända från restauranger.
Ja, och innan vi avslutar här, Edvard. Hur ser sommaren ut? Vad har du för planer?
Sommaren är... Ja, vi lämnar ju inte vårt hem. Så det är lite märkligt.
Ska ni resa till västra delen av trädgården?
Ja, precis. Det är lite som en enda lång semester å andra sidan. Det är ju så länge vädret är vackert. Jag menar, trädgården prunkar och blommar och är helt underbar. Och vi har ett stort vackert hus. Och jag har tre glada barn som ändå liksom tar all energi. Det är klart jag längtar efter Tyskland eller efter kanske... Någon dag vid havet eller så där eller upp till stugan. Möjligen kanske vi åker upp till stugan några dagar upp i Dalarna. Men i övrigt så det är ganska komplicerat om man ska hålla sig ifrån alla människor. Och så är det ju rätt komplicerat att resa runt. Och egentligen känner jag mig ganska nöjd och tillfreds här hemma. Det är ju inte så att jag är 35 och mitt i mina värsta partydagar. Utan nu har vi ju barn i den åldern när de helst leker liksom, när de här lilla fönstren när de liksom har blivit stora nog och vilja göra saker hela tiden, men inte stora nog och vilja göra det med sina kompisar, utan fortfarande beundra sina föräldrar och vill ha dem som kompisar. Och det ska man väl passa på. Det är väl ett bra tillfälle det här att vi faktiskt kan vara väldigt mycket med familjen, och någon, en och annan gäst tittar förbi och sitter på 5 meters avstånd någon gång och tar någon drink eller något, så man får prata lite grann med någon vuxen. Men i princip blir det så. Lugn sommar hemma.
Minns du den här filmen The Shining med Jack Nicholson?
Ja, jag har inte sett den, men alla tar upp den när de hör om vårt liv.
Det är så, jag är inte den enda. Så
nej, det är fler som har nämnt.
Du sitter inte och skriver samma ord repetitivt på en skrivmaskin då och börjar slipa på yxan.
Nej, det har jag ännu inte gjort, lyckligtvis.
Ja, då har du perfekt tillfälle att se den i alla fall nu när ni håller er hemma.
Ja, fast jag vet inte om barnen är så roade av den. Hittills har de senaste året bestämt allt vi ser på tv, kan jag säga. Så det är mycket Greta Gris och Teletubbies.
Jag ska inte rekommendera att visa den för barnen.
Du tror inte de gillar den?
Den är lite för våldsam, lite för psykologisk klaustrofobisk.
Oh, ja. Är det värre än Pyjamashjältarna till och med, tror du?
Pyjamashjältarna?
Ja, den är ju ganska mycket action i ändå.
Jag tror jag har missat den tyvärr.
Okej. Okay.
Det är en lucka i min bildning.
Jag förstår.
Ja, pyjamashjältarna. Men det var Edvards tips här. Var det ditt sommartips för...
Ja, det var vad jag själv skulle göra. Tips till andra, vet du, 17. Så länge det är varmt så se till att dricka mycket. Och ja, varannan vatten kanske inte så dumt heller.
Och en weissbier efter gräsklippningen är aldrig...
Ja, det är klart ni ska ta det. Och en... sangria. En sista lite sangria-minne. Jag kommer ihåg, jag och Gunilla var nyförälskade, var tillsammans. Det var väl första Vi blev tillsammans i slutet av sommaren, men det var en riktigt het dag, så det var väl en sensommar, het sensommardag. Vi var i min lägenhet på Pontonjärgatan, där jag bodde i min mormors gamla lägenhet. Och vi kom på den goda idén, det passerar ju väldigt mycket folk där nere på Norrmälarstrand. Så vi blandade en jättesangria. Liksom flera flaskor rödvin och massa slattar och diverse. Och det blev en sån här gigantisk stor så jag knappt kunde bära. Och så tog vi det i den största bålskål jag hade. Och så fick vi släpa den där på någon, jag vet inte om jag hade en vagn. Eller jag tror jag tog den i någon korg och bar och blev ju alldeles röd i ansiktet. Men det var ju bara över vägen, för det var precis, jag gick ut genom gårdsutgången. Så var det bara över en gård över vägen och sen var man vid någon Mälarstrand. Och så skrev vi då på Facebook och Instagram då till nej, jag hade inte Instagram, men på Facebook till alla vänner och skrev, nu har vi blandat en jättesangria, det räcker till hur många som helst, kom förbi spontant, vi sitter här. Och i vanliga fall när man satt där nere med ett par glas så brukade 3-4 bekanta komma förbi bara av en slump. Men ingen läste vår Facebook, för det var för varmt, ingen verkade liksom orka göra någonting den där dagen och var väl inte där. Och det var en enda god vän som passerade, en familj som i och för sig är dryckesglad och så, men de var på väg och skulle till restaurang, hade ett bord bokat och lite bråttom. Så frun i huset där stannade och tog ett glas med oss och skålade. Ingen annan drack någonting. Så jag och Gunilla fick liksom dricka upp den här gigantiska bålskålen full med alla dessa flaskor. Helt ensamma. För det fanns ju inget annat att göra. Liksom. En sangria går inte att liksom stoppa tillbaka i flaskor och sånt där. Så vi tillbringade, det var ju sen kväll när vi släpade oss upp över gatan. Och så kan det gå.
Och säkert för att ni fått lite sol också, så att ni var nästan sangriafärgade.
Vi var sangriafärgade. Jag kan säga att det blir en helt annan sommar i år.
Ja, jag förstår. Men stort tack till alla som har lyssnat under den här säsongen. Enormt stort tack till alla våra Patreon-vänner. Och du och jag hörs i höst.
Ja, men verkligen. Det är lite så här. Jag vet inte hur många veckor. Vi har inte bestämt när vi börjar sända igen. Nej. Höst låter väldigt dramatiskt. Då är vi inne i september. Men dröjer vi så länge? Eller hinner vi en sen sommar? Någon sista veckan i augusti kanske, om vi ska tala kräftor. Det skulle kännas bra.
Jo, men augusti får vi dra igång om vi ska hinna med kräfterna.
Det låter bra. Jag.
Och det kanske blir så att vi får sån abstinens att vi kopplar upp oss. Ja, vi har ju vår ljudtekniker Henrik, vars krog man ska besöka.
Ja,
Borgholm.
Lundgrens garage, är man liksom, saknar man podden jättemycket, så kan man åka till Öland och gå på ljudteknikerns krog istället. Och det man också kan göra är att man kan gå in och lyssna på gamla avsnitt. Varför inte varje vecka? Om ni inte har följt oss hela tiden, så vi är lika rykande inaktuella idag som vi spelade in för 2 år sedan.
Ja, det är fördelen med att
det är vi just snedtänkt som kämpar mot varandra om att ligga först där.
Ja, jag är snedtänkt med Kalle Lind i P1. Ja. Det är,
mycket rekommendabel podd för övrigt.
Ja, och sen vill man ha lite lättsam underhållning, så lyssnar jag ju alltid på Så funkar det med Anders och Måns. Det är bara ren underhållning när de svarar på lyssnarfrågor.
Just som det, ja, men den har jag hört. Det är också Sveriges Radio som ligger bakom, va?
Ja, eller? Men de är briljanta. Det är precis min nonsenshumor.
Ha en riktigt, riktigt underbar sommar.
Skål!
Jag har bara en kaffekopp idag, men kopp på er.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.